kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
När Viola Bauer och Eka Kärde, litteraturkritiker i Dagens Nyheter, öppnade den första flaskan vin förändras något.
Åh, fy
fan. Kolon. Raketer sköts upp i himlen.
Men varför är det bra? Det var jättedåligt.
Ja, det var ju asbra.
Vad fan vet
Magnus vin? Ja, det är mer som en man som...
Det här är Gästabudet, det här är vårt tredje avsnitt av Gästabudet. En kväll i Stockholm, augusti. Ganska medioker sommarkväll, det är varken varmt eller kallt. Solen skiner inte, det är en hel del moln.
Vi är hemma hos Rebeckas föräldrar.
Och vi är i en byggnad som är bredvid en byggnad. Som är mycket högre än byggnaden vi är i, men den här är också ganska hög. Man blir lite besviken på att den här byggnaden inte är så hög som den bredvid.
Just det, all den känslan. Men har ni tänkt på, precis, för vi är mitt emot Söderfjukhuset och nu tror jag att de har flyttat, men när jag växte upp så såg man rakt in på dialysavdelningen.
Kul.
Ja, det var kul.
Det är någonting jag tror att jag kommer dö av, njurproblem.
Ja, men det skulle klä dig.
Ja.
Faktiskt. Jag bara kände det när du sa det, att det är rätt.
Mm.
Det är rätt.
Hon som pratar nu är
alltså...
Det där var Viola. Kan vi få till röstprov?
Hej, jag heter Viola.
Där är Viola, en kvinna. Sen har vi...
Rebecka Kärde, en annan kvinna, eller liknande.
Ja, vad ska man säga?
Ja, vad ska man säga? Vad ska
det
man säga?
Det finns inget bättre.
Nej, alltså vi säger det här för att vi har hört att folk har problem med att urskilja kvinnorösterna. Obegripligt, vi har väldigt distinkta röster, alla tre. Men det är sånt, det går ändå inte in uppenbarligen.
Jag måste börja prata norrländska igen, det finns ingen annan utväg. Hej, Lyra Colli.
Och Victor Malm.
Det hade jag.
Mannen med skånskan. Det är en orättvis konkurrensfördel när det kommer till att individuera människor i det här sammanhanget, tror jag.
Mm. Och om ni hör en fjärde röst, det kanske tar i, men ett fjärde ljud, så femte menar jag, så är det min hund Florian som är under bordet och tuggar på en tjurmuskel, tror jag, nu.
Han hade en biroll i förra avsnittet,
ja,
tror jag.
Det var en munskänk.
Ja.
Men nu är han mer... Jag vet inte hur man ska beskriva hans roll nu.
Störningsmoment.
Ja.
Han slickar. Ja,
väldigt gulligt störning.
Gulligt störning. Jag tänkte säga charkuterist. Men det kanske var tid. Men nu verkar han bara ligga här. Ja. Hur som helst. Idag ska vi prata om... Det är lite oklart, men vi hade en slogan. Eller hur?
Mm. Exakt. Från Susan Sontag. Som jag orättvist tillskrev Lyra.
Du trodde det var Lyra som hade sagt.
Åh nej, vilken förolämpning. Det var misstaget för Susan Sontag.
Det var en jättekompliment.
Ja,
ja. Okej, vi har inte sett på tag, alltså, så vi har glömt varandras humor.
Och personligt.
Ja.
Och tillskriver andra åsikter som de eventuellt inte har.
Ja, det är det. Vad är det för åsikter du vill tillskriva mig?
Men Susan Sontags citat är ju I saw the best minds, eller? Writers. Ja, jag har till och med fel citerat Susan Sontag. The best writers of my generation destroyed by academia.
Och där kan det ju i sammanhanget sägas att vi har en nydisputerad deltagare vid Gästabudet och vi har också två nyligen antagna doktorander som börjar i höst.
Och ingen av dessa personer är du?
Nej. Jag.
Sen får man gissa.
Ja, precis. Nej, men Lyra ska ju börja doktorera i Tjeckien, i filosofi.
Stämmer.
Jag sa Tjeckien först, för det är roligare.
än Pardubice.
Det är roligare än filosofi.
Jaha.
För det är lite, det är lite givet tycker jag. Men sen Tjeckien kommer in som en sån, ett wildcard.
Mm. Ja, jag vet inte hur det blev så här riktigt. Nej, men det ska bli jättekul. Jag ska till ett ställe som heter Center for Ethics as Study in Human Value.
Mm-hmm. Jag tror det skulle vara på en litteraturinstitution.
Nej, gud nej.
Men då är
det bara råkar finnas typ tre Iris Murdoch-forskare där.
Men Murdoch var ju filosof. Aha. Och författare.
Yep. Mm. Så här Oxford-don-filosof, eller hur?
Ja.
Ja, du ska skriva om Iris Murdoch.
Ja, eller jag ska skriva, ta reda på vad litteratur är. Oj. I tre år, tänker jag. Och på vilket sätt det inte är filosofi.
Brief oss vad du kommer fram till.
Ja, men jag kan göra det om tre år, inte du.
Jag har läst ditt proposal.
Ja.
Ska jag sammanfatta
det? Nej, det behöver du inte.
Nej, men det tangerar ju ändå dagens ämne, kan man säga.
Ja, men för all del.
Nej, jag vill inte. Jag hatar att sammanfatta andras tankar.
Jag har inte bara gjort det sista.
Jag har suttit och skrivit en avhandling där jag har gjort det och vänt om jag någonsin vill göra det igen. Det är bland det värsta man kan göra.
Känner du att du har fått ditt great mind destroyed by academic life?
Nej, det var inte så mycket att ha från början.
Ditt mind?
Ja. Jag tror att det gav mig så oändligt mycket mer.
Är det här falsk ödmjukhet eller är det verkligen?
Jag vet inte.
Svårt att säga.
Nej, men jag kom ju som bara något sånt här brådmogen 19-åring från Kristianstad som inte visste vem typ Henrik Ibsen var.
Och det och vet du nu?
Ja, det vet jag. Nej, men jag menar...
Det
finns... Väldigt lite av mitt huvud som inte är skapat av akademin. Så i den mån det är förstört vet jag inte hur det skulle vara annars ändå.
Det där tycker jag, jag alltid tyckt att det är intressant. För jag har haft sån himla snårig akademisk bana. Det vill säga alltså väldigt lite till akademisk bana. Jag har liksom, jag ströpluggade lite grann. I några år. Och så har jag läst ganska mycket på halvtid. Och mest antikgrekiska egentligen. Som jag har en kandidat i. Men jag har liksom aldrig riktigt pluggat på det sättet. Utan det har alltid varit någonting som jag har gjort lite grann vid sidan av det jag har gjort egentligen. Och vad fan det är kan man fråga sig. Men jag har aldrig haft en studentidentiteten och aldrig identifierat mig med att jag har varit. Men det kanske också har att göra med att jag har mest pluggat i Stockholm. Och där blir ju inte heller den, där är man inte student utan man bara råkar plugga. I Lund är det säkert annorlunda.
Fast har inte vi alla varit lite så? Alltså att man har sysslat med ganska mycket annat vid sidan om plugget. Det har ju du också gjort.
Jo.
Och med att skriva, att man kanske sysslar med ett skrivande primärt som inte är akademiskt.
Mm.
Ja, jo.
Det är sant.
Jo, men så är det ju.
Men du är ju mest liksom knuten till akademin historiskt sett här.
Ja. Men i någon mening känner jag att jag har blivit förstörd av det för att vid något tillfälle såg jag hur du kunde ta en annan väg. Man såg liksom... När man har gått någonstans fett länge... I början var jag liksom inte varse det. Då tänkte jag att det var det enda som kunde hända mig. Överhuvudtaget. Att det är klart att jag ska doktorera det. Jag tänkte att jag ska göra det var 20. Så det var på något sätt självklart hela tiden. Men sen en bit in... När man liksom hade hållit på med andra projekt eller försökt hålla på med andra projekt och delvis misslyckats för att man eller för att jag inte kunde ge dem den tid de hade behövt för att bli någonting.
Pratar du om att skriva fiktion?
Ja, till exempel. Eller vara en bra kritiker eller skriva essäer eller bara... Det blev plötsligt som att jag gjorde två saker halvdant eller tre saker halvdant.
Jag känner igen.
Och när man gör det så blir man bara så... Vad det hade kunnat vara istället.
Upplever ni också att det finns en konflikt liksom, mellan det akademiska och det egna skrivandet?
Jag tänker att de ger varandra något. Mm. Och att jag aldrig skulle liksom kunna tänka så reflekterande kring någonting alls om jag inte hade varit i akademin typ. Och läst litteraturvetenskap och andra grejer. Samtidigt känns det som att jag också blev typ ett så här, intellektuellt subjekt under typ dekonstruktionen, vilket har förstört liksom mitt tänkande, tror jag, ganska mycket. Och att man liksom, jag tror jag så här, lider lite av en sjukdom typ, som är att jag har ganska lätt för att typ reducera allting till teoretiska formler. Och att det är någonting jag liksom måste påminna mig om hela tiden.
Istället för att göra vad?
Istället för att så här, se det man har framför sig till exempel. Mm. Att man liksom applicerar någon slags tolkningsraster. Som skulle kunna liksom vara adekvat. Eller, men också liksom reducera det man har framför sig.
Det är min fördom om litteraturvetenskapen. Att man alltid ska ha en metod på det där sättet. Och liksom applicera en teori på en text. Och det är liksom själva tänkandet.
Ja, alltså den, det finns ju den delen av lite, eller det är ju semidominant typ.
Mm.
Det är det ju. Framförallt det sättet man lär folk att läsa på.
Mm. Mm.
Vilket jag tror är väldigt dåligt.
Ja, det är en ganska oerotisk inställning till litteratur.
På tal om sånt tag.
Ja, precis. Som vi pratade om. Ja.
Men det känns också som att när jag läste lite, att man fick lära sig så himla många olika teorier. Särskilt i Lund. Alltså att vi läste en ny teoretisk inriktning varje vecka i princip. Och att det aldrig blir någon slags homogen läsart.
Nej.
Utan att det blandas och att det, är, det finns något kreativt i det. Typ när de olika perspektiven får liksom bryta mot varandra på ett sätt som... Och då tycker jag att, så här, kanske att så här, bara i litteraturvärlden skriva litteraturkritik i dagstidning är mycket mer homogen typ.
Men typ så här, jag tänker att att man behöver en klargjord utgångspunkt som man redogör för. Eller är det inte det du vänder emot?
Ja, att man applicerar en teori på en text istället för att tänka.
Fast är det, måste det vara istället för?
Nej, det är klart inte.
Nej. Men jag fattar vad
det
menar.
Det är väl väldigt sällan folk jag läser, eller jag vet inte hur, det känns som att det är sällan folk applicerar en teori på en text ändå, alltså om man läser litteratur, vet du, att folk ändå läser texten och sen så tar de hjälp av en teori för att belysa vissa aspekter av texten.
Precis, så tycker jag.
Det är väl en gängse metod.
Jag tycker också så, men samtidigt så kommer jag ihåg, jag läste A-kursen i litteraturvetenskap när jag var kanske 19, och då minns jag att jag ändå hade den starka känslan av att när man läste uppsatser och sådär i synnerhet, att det var lite som att folk satt med en tombola och så var det namn på teoretiker och namn på författare, och sen när man hittade två stycken som inte hade parats ihop, man bara liksom Jeanette och Lars Ahlin, yes, jag kör typ. Att det fanns något otroligt okreativt i det som störde mig.
Exakt så, jag kommer ihåg min B-uppsats. Som jag vet inte om jag hade varit lärare för den, hade jag fan det godkänt den. Alltså, det var verkligen
den där tombolan.
Nej, det var Hussel och Willy Granqvist.
Oj.
Ja, B-uppsatsrunda, vad var din?
Jeanette och Marikandru.
Pratar vi om Gené?
Ja.
Eller?
Nej, Jeanette narratolog.
Ja.
Aha, okej, aldrig hört talas om.
Du är inte lite vittare.
Man kan också se honom som en postläsare bara, istället för en metodolog. Det är en väldigt fin bok om post.
Vad var din B-uppsats?
Jag skrev aldrig någon, för det finns inte i språk.
Aha, men du bara lärde dig klassisk grekiska.
Ja, det gjorde jag. Men jag skrev en C-uppsats i grekiska, men aldrig någon B-uppsats.
Vad handlar den om då? Det får vara
den handlar om en hellenistisk författare som heter Athenaios. Eller han levde i Rom egentligen, men skrev på grekiska och tillhörde den grekiska minoriteten. Och så skrev han ett väldigt långt verk som heter Deipnosophistai, som betyder typ middagssofisterna, eller de ätande sofisterna. Som är, så det handlar om ett gäng gubbar, visa män, som äter middag i 12 band och så diskuterar de allt. De pratar väldigt länge om kol och om dans och om kärlek och om filosofi. Och...
Du bara, det här är mitt liv.
Jag bara, det här är fan allt. Det var som Seinfeld. Nej, men alltså, det är ett otroligt tråkigt verk. Men det är ju väldigt märkligt alltså, för att man förstår inte riktigt vad det är. Och så hade jag någon sån, jag försökte typ, jag jämförde den med andra liknande så encyklopediska verk från ungefär samma tid, och så försökte jag visa hur den fungerade som ett arkiv typ. Och det var så här, det var liksom en bra idé, men sen så gick jag på tomgång kanske de två sista tredjedelarna av det här uppsatsskrivandet, så det blev inte en särskilt bra uppsats. Det var som att den hade liksom ett ganska stort anslag och sen tappade jag intresse, tror jag. Eller intresse, eller kanske bara förmågan, jag vet inte. Men ja.
Skulle mobilisera ett kinett.
Ja, det var nog det.
Min B-uppsats eller min C-uppsats?
Ja, men B. C är man ändå lite så här. Det här var ju seriöst. Det här var ju någonting. Min B-uppsats för...
Min B-uppsats handlade om hädelsen som politisk estetisk metafor.
Hade också
så jag
använde
Haraway och applicerade henne. Nej, det gjorde jag inte. Jag applicerade henne inte. Men jag skrev om Haraway och dadaisterna. Det går inte att applicera någonting på dadaisterna. Eller jo, det går, men ingen borde någonsin göra det.
Vad var det? Var det estetik?
Det var estetik.
Estetik.
På sältan.
På sältan.
Mm.
Kan vi i alla fall sluta oss till att den av oss som har doktorerat hade den klart sämsta biopsatsidén.
Ja, det lät inte så övertygande när du sa det, men det kan ha med det tonfall att göra.
Jag har redan glömt vad det var.
Precis, så dåligt var det. Vi lämnade ord och vidare.
Men du är rolig, Victor. Det är det. Om man träffar dig i verkligheten så förstår man hur skärmig du är.
Däremot innan.
Sa du att min avhandling var bra? Läs den.
Jag tog jättemånga anteckningar under diskussionen.
Ja. Får jag bara fråga, hur känns det att ha så här ägnat år åt att skriva någonting som typ folk inte ens orkar läsa? Alltså nu är din avhandling blivit löjligt recenserad för att du är en mediaman.
Men kanske bara läst av recensenterna.
Ja. Mm.
Jag skrev en text om det precis efter, för att jag orkar läsa Magnus Lintons väldigt fina bok Text och stil.
Jag läste den.
Som kom på Naturkultur. Typ. Ja, men nu. Den kom typ nu. Här månaden. Som mycket går i clinch med sättet akademiker skriver på. Och framförallt de föreställningar akademiker gör sig om sitt eget skrivande. Det vill säga att det är innehållet som är det väsentliga.
Mm.
Medan han argumenterar för att det här, nu lägger jag ord i munnen på honom, men att den bok som inte blir läst finns inte.
Mm.
Det spelar ingen roll hur många citeringar du får i olika inlåsta specialartiklar någonstans, utan det blir liksom, det handlar om att kommunicera och lyckas göra en framställning. Och vad som slog mig då var att jag liksom har ägnat 4 år åt att skriva en bok som jag råder min flickvän att inte öppna. Så här, gör inte någon jävla plikt att du ska läsa min bok liksom. Du behöver inte göra det.
Men om det är relationen eller boken som är vidrig, antar att det är boken eftersom du och Kristina verkar ha det bra.
Jag blir mer orolig för det här bottenlösa självhatet du måste känna som läser den Magnus Linton-boken efter att ha diskuterat.
Ja, jag tyckte det var renande. Jag tyckte det var skönt. Alltså, jag har skrivit en välskriven avhandling som är lätt att läsa.
I jämförelse.
Det vet ju inte vi. Men...
Nej, men det är den. Det
är... Är den kul dock?
Nej!
Men du menar att den kan bli citerad men inte läst?
Nej, den kan nog, den går att läsa, det skulle jag säga. För jag vet, vissa delar är nog roliga att läsa. Liksom.
Men du är ju också en väldigt bra skribent. Det är ju många, verkligen många akademiker som inte är det.
Ja, och det är ett större problem för dem än för mig. Men jag kände ändå att det knep i hjärtat när jag läste den här Magnus Linton-boken. Som jag också älskar av en annan anledning. För någonting akademiker är jävligt försiktiga med eller oroliga för. Eller överhuvudtaget, jag har inte väg att prata om det. Att på något sätt hålla fram sig själva som stilistiska ideal. Det är lite fult att prata om hur man skriver, upplever jag. Det är någonting man inte vill beröra.
Mm.
För att det är en...
Platonsyndromet.
Lite, alltså lite som att så här, det kan vara, som man pratar om på filosofiska institutioner, att det liksom kan vara förföriskt att skriva väl.
Om man säger sanningen någonting, så har man inte en röst.
Precis.
Just det, precis. Mm.
Exakt så.
Om det är tillräckligt korrekt spelar ingen roll, för då förmedlas det ändå.
Och,
men det är en lögn.
Också för att det är en orättvis situation att vara bra på att skriva. För då kommer fler läsa din bok, och det betyder inte att din bok är bättre.
Nej.
Och det är någonting som jag upplever att bankas in rätt hårt. Liksom.
Fast det betyder ju typ att din bok är bättre. Skulle jag säga.
Jag tycker med det.
Ja.
Det är helt klart min uppfattning. Mm.
Men det betyder inte att de har fel, så har ni fortfarande fel. Även om du skriver fantastiskt.
Så att jag förstår att konflikten finns. Men det som är underbart med Magnus Lintons bok. För nu vill jag bara hypa den lite. Och så här, folk får gärna gå och läsa den. För att när man skriver om att skriva. Vilket kanske är det mest vanskliga man kan göra överhuvudtaget.
Jag kan tänka mig ett och annat i livet som kan vara
men i det här sammanhanget så är han så himla fin på att framhålla sig själv som ett efterbildligt ideal. Det ju... skriv som jag.
Fullständigt odrägligt.
Det är underbart. Varför skulle man annars skriva en sån bok om man inte tyckte att man var bäst på att skriva? Att
men
alla
jantelagen måste man säga det. Kan man inte bara skriva så bra?
Är det inte därför att... du är utlandssvensk?
Jo. Jaha.
För att slippa ifrån jantelagen.
Nej, den saknar jag faktiskt. Men det är också en myt att jantelagen är typiskt svensk. Den finns i Tyskland också. Mm. Jag bor ju ändå i Nordeuropa.
Mm. Protestantismen sen.
Ja, lever den. Men alltså sådana böcker om att skriva, det tycker jag är väldigt, det är en sån otroligt bizarr genre. För jag tror inte att de gör någonting med skrivande, alltså knappt med någon enda människas skrivande överhuvudtaget. Alltså jag tror det som självhjälpsböcker är väl så i 99 fall av 100. Alltså jag tror inte att de liksom, jag tror att de får kanske folk att så här, lägga om sina vanor i 2 veckor, men sen så glömmer man bort och så tror jag att det är med böcker om skrivande också. Mm. Och jag förstår inte hur man kan upparbeta, alltså på ett rent personligt plan, hur man kan upparbeta motivationen att skriva en sån bok.
Har inte du precis inte redigerat en mängd böcker om att skriva, Viola?
Du menar Assassin?
Ja.
Nej, inte det. Eller det handlar om skrivande och estetisk teori. Det handlar mer om estetisk teori kanske.
Och det är en serie essäer som inte kommer ut på Modernista.
Ja, precis. Som handlar om typ skrivande, skapande och estetisk teori utifrån typ frågor som krets kring exil och rasism.
Jag tog precis bort handen från Violas mun.
Violas egen hand, ska jag säga.
Ja.
En pro-poddare som håller för sin mun när man pratar.
Och på vilket sätt, för det du pratar om nu verkar är sådana här handböcker.
Ja, eller, tips, okay. Precis. Men du, inte om skrivande som ja, tankeform och sånt.
Alltså det jag gör ut är ju jättebra och fantastiskt. Men jag förstår väl, alltså...
Jag är gullig.
Ja, alltså folk brukar skratta på det.
Ja, men det var så gullig. Näpen, verkligen.
Men jag håller verkligen med om att det finns något odrägligt. Eller jag tror inte, det finns ju verkligen den genren. Typ Carolina Ramqvists bok om läsande som var typ 100 sidor lång. Typ inte ens det, typ 80 sidor lång eller något. Och som blev så här tokhyllad av alla, var typ topplista på DN. Och jag tänker att det bara är typ författare i liksom mediemedelklassen som gillar att läsa det för att det slickar deras egen.
Ja. Tror du det? Jag tror fan inte det. Jag tror det att hela den genren, det är så här Margaret Dress att skriva också, heter hon så?
Ja.
Bodil Malmqvist.
Ja, det är så här fetischeringen av författarrollen.
Ja, exakt. Fetischeringen av författarrollen och att skapa någon slags estetisk känsla kring så här skrivscenen typ.
Ja, ja.
Ja, här vill jag framhålla liksom jantelagen.
Ja, exakt. Som är helt ointressant för de flesta. Alltså även de flesta som skriver, tänker jag.
Nej, jag tror snarare tvärtom att det är ganska ointressant för många som faktiskt ägnar sig åt att skriva, för att de säger generellt ganska lite om att skriva den sortens böcker. Däremot för människor som är intresserade av människor som skriver.
Mm, eller intresserade av sig själva och sin roll som skrivande person.
Ja, eller som eventuellt skrivande personer. Jag tror att de här böckerna är underbara. Det är en väldigt bra vara, det är jag säker på.
Det är som att läsa Hus och hem och bara tänka på sitt landställe.
Det är en bra jämförelse. Ja, jag tror att du också har rätt, Viktor.
Ja.
Faktiskt, för jag känner när jag läser sånt så känner jag en enorm skam att jag bara aldrig vill skriva mer, för jag tycker att det är sånt liksom bisarrt självgott upphöjande av ett skrå. Jag kan liksom inte komma runt det.
Uppenbarligen är det töntigt att skriva, känner jag.
Ja, men vad ska man vara sådana jävla fucking tönt bara för att man skriver, då slutar jag. Alltså.
Ja.
Mm. Då blir jag socionom. Så känner jag.
Mm. Ja, helt med. Plus ett. Mm.
Men så är inte Lintons. Det är liksom... Ibland ska man sätta ihop ord som egentligen inte ska sättas ihop. Ja.
Vad betyder det?
Euri.
Det är små tips liksom som man fattar i hans idiosynkrasier. Och så ger han ett tips. När vi läser en artikel om Magnus Linton. Kommer ihåg det här. Han har en meningskonstruktion som jag efter att läst den här boken gick tillbaka och kollade hans artiklar. Som han säger, när jag inte vet hur jag ska göra så börjar en artikel exakt så här. Och han gör det var tredje gång skulle jag uppskatta. Det är att han börjar när och så fastslår han händelse och plats. Och sen har han ett talstreck, vad fan heter det? Där står lite information. Och sen så fyller han ut var och när. Och sen kommer ett kolon och ett påstående.
Vilket geni.
Kan du komma med ett exempel för att åskådliggöra det här?
När Viola Bauer och Eka Tjäder, litteraturkritiker i Dagens Nyheter, öppnade den första flaskan vin, förändras något.
Åh, fy
fan. Kolon. Raketer sköts upp i himlen.
Men varför är det bra? Det var jättedåligt.
Ja, det var ju asbra.
Vad fan vet Magnus Lind?
Ja. Jag vill inleda med att hylla en man som säger att han är den enda stilförebilden man ska lyssna
på. Nej, det är inte vad han säger. Jag tänker bara att om man ska göra det, om man ska skriva en bok om att skriva, så gäller det att visa varför du är en person som både skriva den här boken. Och att det är det som är det omöjliga med genren. För att
jag
alla
tänker att om man behöver visa det, så är man kanske inte rätt person för att göra det.
Nej. Ni är uppenbarligen motståndare till att jag så gillar den här boken.
Nej, men du har bara en tendens att så här, idolisera en äldre man efter en äldre bit.
Ja. Man som...
Jo, ja, det säger jag inte emot.
Det är gulligt ibland, men det är tröttsamt ibland.
Ja, nej, jag köper det. Vi kan gå vidare.
Men nu, jag vill ha med vin.
Ja. Sen vin. Det är lite down to business. Ja, alltså, den här podden har pågått i en halvtimme.
Jag tyckte det var
kul. Jag tyckte också det var kul.
Jag älskar när ni säger man får klippa lite. Jag känner mig aldrig så mycket som en generell människa.
Det är en sån här kvinna som går med en sopkvast.
Men får jag säga det här till mitt försvar? Jag tycker inte att ni ska läsa Magnus Linton. Jag tycker däremot att alla som jobbar på Lunds och Uppsala universitet ska läsa Magnus Linton.
Men det kan inte börja med vår podd med rektor hyllar Magnus Linton som hyllar sig själv som stifare hyllar. Alltså det går inte tyvärr.
Vi
får klippa in det i slutet max. Men alltså vi kan inte inleda med det.
Men jag tycker vi kan göra det, för sen så kommer vi som bärsar det här. Men det är väl
viktigt. Ni hånar ju mig
på
mässan med Magnus Lindholms face.
Ja, men jag,
hur ser han ut?
Han är väldigt snygg faktiskt.
Nej, han är helt vanlig.
Vad skojar de här med?
Hur mycket liksom, förträngd homosexualitet ligger i din yrke?
Men det är så, alltså jag har försökt prata med Victor.
Ja, det är bara vanligt. Ja.
Och gejr.
Kolla.
Han ser ut som Steve Jobs fast inte.
Det är helt vanligt. Det är bara en kille.
Alltså, sluta visa mig 50 bilder på Magnus.
Okej, next level.
Det är generat.
Ja, jag menar det. Jag med.
Får se. Jag sätter honom på stan ibland. Det är, alltså, det är ingenting. Usch. Det är bara verkligen bara kille. Alltså det är såhär kille, The Sims typ.
Kristina tycker samma sak, jag fattar ingenting.
Ni kanske har olika killsmak.
Ja, det har vi.
Det är väl tur.
Jag är glad för det. Hon gillar fula killar
uppenbarligen. Ja, nej, Victor, det är du som
hon gillar
det.
Smarta killar.
Du är
jättesnygg.
Du är jättefin, Victor. Så fin.
Nu när Viola har pratat om Victor Barms ego så kan vi gå vidare med Viola. Det är som
modig
vi gjorde.
Nej.
Du är som en vattenballong.
Vad säger du nu?
Jag känner att ingen kommer klaga på att vi inte har varit tillräckligt fulla i det här avsnittet.
Och då är vi inte ens fulla. Det är bara en sån stämning. Okay.
Tala för dig själv.
Okej. Ja, vänta, jag ska bara samla mig lite. ja, men det här avsnittet föreslog ju Lyra, eller hur?
Ja, men viss inspiration från Eten.
Ja, vi har chattat, förchattat. Och du sa, och det är ju liksom, som vi sa innan, att det är personligt aktuellt för många. Du beskrev det som en lågmält, pågående, men jovialiskt uppsluppen identitetskris.
Jovialiskt?
Jag kanske låter jovialiskt.
Gud vad jag snackar mycket skit.
Jovialiskt.
Det är mycket möjligt. Jovialiskt heter det.
Jovialiskt.
Jovialiskt.
Nej.
Ska vi bråka om det här? Det heter jovialiskt, vad fan.
30 minuter efter Magnus Lindholm.
Ja. Okay, nu sänktes ju legitimiteten rejält i den här podden. Ja, okej.
Diskvalificerat. Men din tanke var, din take var väl ungefär att, som jag förstår, att akademin inte bara förstör det verkliga kritiska tänkandet som blir instrumentellt och förtingligt.
Förlåt, men det här vinet var ännu äckligare än det förra.
Ja, det förra var faktiskt äckligare.
Nej, det hade åtminstone bubblor i sig. Okej, förlåt. Min take var vadå?
Din take var väl ungefär att akademin inte bara förstör det verkliga kritiska tänkandet genom att det blir instrumentellt och förtingligt, utan också att det förstör folks språkkänsla och förmåga att skriva.
Har jag sagt det här eller drar du det här
nu? Alltså nu projicerar jag det här. Okay. Jag tänker också att det är sant. Är det inte?
Så peppad på att doktorera nu.
Ja, men det är ju intressant att du har liksom alltid sagt att du aldrig ska doktorera. Alltså det här känns som en tes som...
Jo, men alltså vem säger typ jag är inte gay, jag är inte gay, jag är inte gay.
Ja, exakt.
Mm. Just det.
Min spontana reaktion inför den åsikten att akademin förstör kristänkande är ju att ryggradsmässigt rida till dess försvar. Och det är ju inte bara för att du och jag lider av någon gudomlig försyn i dömda att i princip alltid har varandras motsatta åsikter, även om det är uppenbarligen helt sant, utan av främst två anledningar. Var den första är att det känns som att det finns en typ av någonting liksom slentrianmässig antiakademism som man stöter på då och då. Och som jag tänker bygger på någon slags liksom romantisk missförstånd om att litteraturen i sig är fri, eller att tänkandet som sker utanför institutioner skulle vara mer fritt per se. Och jag tänker att om man liksom... Att
varför är det ett missförstånd?
Därför att...
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock, du blir befordrad på jobbet men tackar nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet, och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, lista dig hos Kry.
Därför att varför skulle de vara det?
Om man ser på liksom... inte ägd av någon. Jag menar om någon fast betalar ens uppehälle så är man ju lite ägd av den institutionen.
Så jag tänker att man är ägd av någon också som författare. För att liksom ens försörjning bygger dels, från, alltså dels på förlagen och vad de liksom godkänner eller inte, men också utifrån en slags litterär offentlighet. Och att vara författare idag är ändå en slags socialiseringsprocess. Alltså att man socialiseras till romanförfattare. Och att om man tittar på Norstedts romanutgivning till exempel, skulle man ju kunna säga att det också är en sorts institutionslitteratur. Och att
nu nyttjar Rebecka Kärde och Viktor Malm häftigt.
Gäller inte bara för Norstedts. Nej. Måste man säga till Norstedts
försvar. Men det kan vi väl ändå liksom enas kring. Ja. Det är väl en väldigt okontroversiell åsikt att romanen är ganska liksom, är en institutionell produkt idag.
Av dikten med.
Alltså som enda romanförfattare kring bordet så känner jag att det finns undantag.
Ja, det är klart det finns undantag.
Ja, absolut.
Men jo, men jag vet inte om poesin är mer fri.
Det var väl inte det som var det min och Viktors. Vi hade ju den här poesidebatten för något halvår sedan. Och
jag
som vi alla
Ja, precis.
Och jag tycker att poesin lider av samma sak som romanen.
Ja, liksom. Ja, men den känns liksom prefabricerad och som en formel Eller det känns som att man häller i lite lätt olika saker. Det är som skillnaden på så plopp och center. Typ. Mm. Olika dikter tycker jag.
Mm.
Men det är för att man tänker att så här, ingen människa möjligen skulle kunna bry sig om det här.
Jag tror inte, nej, så tror jag inte att det
jo,
är.
Jo, utveckla.
Nej, men det känns som att de flesta författares grundtes är typ så här, de flesta människor skiter i litteraturen eller känner att den inte har någon relevans på deras liv. Det är därför den är så viktig. Och man bara, va?
Ja.
Mm, jag förstår vad du
menar.
Det är
ett logiskt felslut, liksom.
Jag förstår vad du menar, för det tror jag är någon sån. Jag tror att det finns någon sån antiestetik i det där, att man känner att man är så marginaliserad och då kan man göra vad fan man vill och ändå så blir slutprodukten så extremt homogen, vilket är väldigt märkligt. Men sen tycker jag också att en lika vanlig tendens hos författare är någon form av lite patetisk självöverskattning, och det tror jag särskilt gäller poeter faktiskt, för att det är så marginaliserad konstform. Jag tycker när poeter talar om den politiska relevansen i poesi så känner jag ofta att jag bara vill lämna rummet typ. Alltså, att det finns någon sån tilltro, kanske för att man skäms över att det man, för jag tror att de flesta egentligen uppfattar att de sysslar med är att skapa en så bra estetisk produkt som möjligt. Men det är som att det måste till något ideologiskt lager där man motiverar, där man tillskriver en politisk relevans som jag tror ändå att de flesta någonstans innerst inne anar att det inte har.
Mm. Alltså, det kan Tova Järje har sagt att så här, drömmen om litteraturen som ett politiskt verkningsfullt vapen är något av en narcissistisk fantasi.
Ja, jag tror att det är så. Sen så tycker jag, och det tycker väl de flesta också, att det finns en extremt viktig politisk poäng på något form av liksom superstrukturellt plan, att detta finns som en sfär. Däremot att den enskilda boken eller så ska i någon ens liksom en väldigt smal mening göra skillnad.
Så jag tänker att man pratar om olika saker när man pratar om politik och att litteratur, alltså att poesin kan ju vara väldigt radikal politiskt för att den politiserar saker i världen. Sen kanske den inte liksom når ut till en väldigt stor sfär. Typ.
Vad menar du när du säger radikalisera saker i världen?
Att den politiserar saker. Alltså, men att man skriver, som Emil Boss till exempel, att man liksom tar upp att det finns, att konsten ändå är en plats där väldigt mycket alltså politisk kritik och kritiskt tänkande uppstår i.
Mm.
Och sen arbetar väl många liksom konstnärer också som aktivister kanske på fritiden.
Den innehåller tankar som inte...
Att det finns en feedback. Ja, exakt. Att det finns en sfär där man kan... Ja, att det innehåller tankar som inte får plats på andra ställen. Och som politiken kanske inte rymmer heller.
Mm.
Som kanske inte går att uttrycka på något annat sätt än just det här. Liksom. I alla fall inte i det rådande.
Mm. Och det är väl som sådan man får försvara den, tänker jag. Det är liksom där på något sätt den politiska relevansen måste ligga. Men det är ofta det att när någon form av politisk etikett klistras på ett enskilt verk, antingen av upphovspersonen eller av kritiker. Det är väl där jag tycker att det ofta känns tvivelaktigt. Så.
Mm.
För det finns ju ändå en dimension av det politiska som är att det faktiskt når människor.
Jag tycker inte man behöver, eller liksom, det kan vara politisk även om den inte liksom når 200 000 personer.
Mm. Jo, men absolut. Den kan,
det känns som ett bisarrt kriterium.
Ja, det är precis det jag tänkte säga, att det är skillnad på att tänka kritiskt och liksom att vara, göra politisk skillnad. Liksom.
Ja,
och det känns som att de ofta blandas ihop i kritiken i alla fall.
Nej, men jag tror att det är det jag menar också. För det där tänker jag verkligen, alltså just förmågan att tänka kritiskt, förmågan att ge uttryck för idéer som ni säger inte finns på andra platser. Där har ju liksom konsten, poesin, litteraturen en fullständigt avgörande och tycker jag livsviktig roll. Det är mer det att man får på något sätt, jag vet inte, jag kanske tar det för vad det är. Och liksom, vad det nu är, det kan man ju argumentera för. Men
det finns en risk att det blir snittblommor snarare än vilt växande blommor. Liksom. Och det tänker jag... Va?
Nej, det var jättefint. Det var bara så oväntat.
Det var det här. Här sitter du och tänker på blommor.
När världen brinner, Victor.
Men det här blev ett sidospår på,
ja.
Liksom, på det vi sa från början.
Mm.
Vilket var att liksom poesin, alltså romanen tycker jag framförallt kanske, är en slags institutionslitteratur i Sverige. Det höll väl med om. Håller du med om det?
Men vad betyder det?
Det jag sa förut.
Alltså, jag tycker att det är så jävla mycket slentrianmässigt romanhat. Though,
som men det är motiverat skulle jag säga. Alltså som tyvärr läser ganska mycket.
Jag tycker länge nyutkomna poesin har varit sämre. Mm.
Jag är ju på din sida, jag tror jag. Det är...
Viktor pekar på mig, Lyra Collins.
Ja, förlåt. jag är på Lyras sida.
Så det är väl det ena. Att... jag kan tycka att den kritiken mot akademin kan vara lite så här ryggradsmässig och att det bygger på en romantisk idé om litteraturen som fri.
Jag har fortfarande inte sagt varför den är felaktig.
men sen...
Är det för att det är omöjligt att vara fri, Viola?
Gotta serve somebody, för att citera mamma gubbe.
Det går att vara fri. eventually Lex Hegel. Men i alla fall men sen å andra sidan det andra jag tänker också att jag reagerar mot den tesen är att jag verkligen ibland kan längta efter att litteraturen och litteraturkritiken var mer teoretiskt bildad. Och att det känns som man skulle kunna lära sig mycket mer av den kunskap och det kritiska tänkandet som görs inom akademin. Att det är ganska, i Sverige i alla fall, är det ganska isolerade sfärer. Och också jämfört med konsten och konstkritiken som känns som att den har liksom inkorporerat teori och också arbetat praktiskt på ett sätt som överlappar med akademin på ett helt annat sätt.
Men den kritiserar ju å andra sidan aldrig någonting. I bemärkelsen såga någonting.
Konstkritiken?
Ja.
Jo, absolut tror jag. Jag tänker att litteraturen inte gör det. Alltså litteraturkritiken.
Mm.
Jag kan tycka att litteraturen och litteraturkritiken känns så himla blåögd och naiv. Och typ okritisk på något sätt. Och att, jag vet, det kanske är med, jag tror vi har pratat om det förut, men att det är... litteraturkritik eventuellt generellt, men särskilt i Sverige, att det finns en sån tradition av att väldigt bra litteraturkritik som är väldigt bra på att närläsa och att se verk i sin egen rätt och liksom läsa dess allra minsta beståndsdelar på dess egna premisser på något sätt, men att den inte är så bra på att situera den i en större social kontext kanske, eller att vara kritisk i bemärkelsen typ kritisk teori. Och konstkritiken känns ganska annorlunda i jämförelse.
Mm.
Och om man liksom tar...
det är väl bara Stefan Jonsson som har rappat den kritiska teorin i de bemärkelserna egentligen. Om man ser hur stor...
Nej, det tror jag inte. Att det bara är han.
Anders Johansson.
Anders Johansson. Han, Anders Johansson.
Han känns som en bastard. Men av det. Men ja... Men om man tar typ Eve Sidgwicks uppdelning mellan reparative reading och paranoid reading, ja, och när hon liksom säger att den kritiska teorin har blivit alldeles för kritisk och att vi måste läsa medhårs och vi behöver, hon slår ett slag för reparative reading, så känns det som att liksom den svenska litteraturkritiken är typ 90% reparative reading och
10% lite mer vad det är för de som
paranoid reading är väl enligt Eve Sidgwick ett liksom läsmodus inom så här, kritisk teori som är att man man försöker avtäcka den egentliga meningen bakom den text man läser och att det är väldigt så här, politiserat och sätt att läsa.
Alltså, men paranoid reading, det vill säga.
Paranoid reading, ja.
Kan det till exempel vara en psykoanalytisk läsning när man bara, ja, här manifesteras den här modersissuen?
Ja, exakt.
Och det här ser kanske inte texten eller författaren i sig, men man kan avtäcka det om man bara läser till lite noga med rätt, ja, verktyg.
Ja, typ psykoanalytisk läsning eller liksom marxistiska läsningar. Att liksom grundmoduset i läsningen är att avslöja texten på den mening den själv inte liksom ser.
Typ som när ni kallar mig Tylland och Magnus Linton för homoerotik.
Ja,
ja, exakt. Det är inget med Magnus Lintons text att göra. Egentligen.
Men ganska mycket med Victor.
Ja.
Medan reparative reading är att man försöker liksom rekonstruera den mening som textens intention. Se texten för vad den är och vad för slags mening den producerar istället för att försöka liksom avslöja meningen bakom det den placerar.
Men jag tror att du har rätt i detta.
En väldigt alltså, sympatisk läsning i ordets lexikala exakt. Bemärkelse. Mm. Liksom.
Och du menar att vi generellt är bra på det senare?
Jag tänker att den svenska litteraturkritiken är jättebra på sympatisk närläsning.
Man läser baksidestexten och sen bara, på det här sättet utför boken vad som står på baksidan att den ska göra.
Ja, det finns ganska, det är rätt ovanligt med ifrågasättanden av, dels är det ganska ovanligt tycker jag med kritiker som förmår extrahera idéinnehåll överhuvudtaget. Ja. Men det är också ovanligt med att ifrågasätta själva premisserna. Ja. Och för det finns ju också något sånt faktiskt till och med uttalat ideal om att man ska ta varje bok för vad den är och inte önska att den är någonting annat. Och det är klart att det ligger väldigt mycket i det. Men jag tycker att folk kan göra det till en ganska extrem nivå faktiskt. Jag tycker att man måste våga liksom ifrågasätta att den här boken har skrivits överhuvudtaget.
Nu börjar, tycker jag att det börjar bli lite obehagligt att min diktbok ligger på bordet.
Men det hände både så här. Just det, men när man gör så i svensk offentlighet, det vill säga när man börjar ifrågasätta en boks premisser. Jag minns både jag och Viola gjorde det med Daniel Josefis debut, Den åttonde kontinenten heter den, va?
Mm.
Och då fick
kan
jag...
Kan ni recappa bara kort vad var premisserna?
Men det är liksom en dokumentär diktbok om flyktingkrisen ungefär. Det är författaren som är en inskriven figur och vad är det, i Grekland, va? Att han är i ett flyktingläger och jobbar som volontär.
Han är också i Syrien.
Han är också i Syrien. Han åker in i Syrien genom Turkiet. Och det är på många sätt ganska bra bok. Jag gillar egentligen boken. Den är ganska snyggt gjord, men ja, Viola ifrågasatte den på ganska snarlika sätt, kändes det som, i betydelsen varför har, eller det känns som att både du och jag lyfte frågan om varför har författaren egentligen skrivit det här. Och då minns jag att jag fick massa kritik för att jag valde att ifrågasätta premissen för boken, det vill säga varför författaren valde att läsa den, för det kallades moraliserande, minns jag.
Mm.
Och det är någonting jag ofta tycker dyker upp i raljerande över kritiker och den svenska litteraturkritiken, att den är moraliserande.
Moraliserande blir så mycket vanligare än moral.
Ja, jag fattar fan inte vad folk menar.
Nej, jag tycker folk är otroligt inställsamma och happy-go-lucky. Alltså, jag tycker att det finns en alldeles nästan bizarr respekt för författare hos kritiker.
Ja.
Och det är klart att man, så här, man måste ju ha naturligtvis en respekt för litteraturen som går bortom allt kanske, men just den här på något sätt min sanning-paradigmet som finns, tycker jag verkligen.
Ja. Jag tänker att det har att göra med att så många eller att liksom kritikerskrået är så författardominerat och att det finns en sån stor overlap där.
Och att alla är kompisar med alla. Ja. Alltså om man är en väldigt kritisk kritiker, som vi alla fyra ändå på väldigt olika sätt är, så får man ju skit för det.
Och därför liksom, måste alla flytta utomlands.
Alltså det är klokt. Man blir komprometterad av att bo i Stockholm.
Gud.
Jag flyttade hit för 2 månader sedan, ska jag säga, för information.
Sen stöter man på folk man precis har sågat på Renells typ på någon release, och så bara blir det jävligt dålig stämning.
Mm.
Eller så blir det god stämning och det känns nästan...
Ja, det är ännu värre. Det är ännu värre.
Men vad var det du, sanningsparadig?
Min sanning.
Det är sanning. Ja, exakt. Eller ett väldigt bra exempel på det här tyckte jag var Ola Gyllén och receptionen av den. Och jag gillade din recension i DN väldigt mycket, Rebecka. För att jag tyckte att receptionen av honom är ganska, eller är oerhört talande för litteraturvärlden. Gyllén är alltså en poet som dog 2013 och som nu har getts ut av Gunnar Nierstedts dels postumt material men också återutgivning. Och han skriver sig väldigt ordkärt, han skriver en väldigt rå och korthuggen poesi om trötthet, livsleda och depression. Och han har blivit enormt hyllad i Sverige på ett liksom helt oreflekterat sätt. Och för dess liksom råhet, dess ärlighet. Och han läses liksom som genuin och som autentisk. Som liksom den genuina poeten som säger sin sanning. Och att den autentiskheten blir väldigt upphöjd. Och det känns väldigt märkligt att liksom läsa den receptionen, för det är som att man inte läser honom bara som så här socialt oförmedlad utan också som så här estetiskt oförmedlad. Alltså att man inte ser dem som så här estetiskt konstruerade dikter utan som en autentisk röst.
Precis, precis.
Jag tänker att om det hade varit konst så skulle den typ, kanske att jag idealiserar konstkritiken, men att det känns som att konstkritiken aldrig skulle ta emot den dikten så här.
Konstkritiken hade nog inte hade sågat den.
Nej, det hade den nog inte, men den hade...
Nej, men
du säger den, inte att den är värd att såga.
Man hade inte romantiserat den på det sättet, och man kanske hade liksom situerat den rösten utifrån liksom olika... alltså... typ applicerat något slags liksom analytiskt raster på det ändå, och inte bara liksom konsumerat det som en rå utsaga från själens liksom djup typ.
Ja, för konstkritikens problem tycker jag är att den kan vara jävligt blodfattig, men den är inte så där romantisk dum. Alltså för litteraturkritiken, som jag tycker, jag skulle inte säga att jag tycker att den är varken dålig eller bra i Sverige, men den har ju något sånt lite sportjournalistiskt drag ibland. Till exempel vad gäller Ola Jurén, att folk bara, alltså det är som att folk bara omkring och väntar på att få kasta loss på något sätt. Och sen kommer det vissa författare, vissa böcker som konstrueras på det sättet, att det här är på något sätt en legitim öppning för känslor som det känns som att folk kanske har ett stort behov av att känna, jag vet inte. Men att det finns något sånt nästan ideal i att inte analysera när någonting är tillräckligt bra. Och som att, liksom, att folk ändå tror jag upplever att det finns en...
Jag tror inte det handlar om att det är bra, typ. För jag tycker typ inte det är så bra. Jag tycker det är
väldigt banalt. Men de tycker det, de som inte...
Ja, jag tänker att det handlar om typ... Jag funderade på det, så varför den liksom råa livsledan får så hög upphöjd sanningsstatus. Jag tänker att det, jag tror du nämner det också. Att det är ett, att han är död. Två, att han är en död vit man. Och tre, typ att han kanske är en död vit man från arbetarklassen.
Mm.
Eller?
Mm.
Alltså, Lex Johan Jönsson.
Jag har en teori där. Som är kontroversiell. Och jag tror att han var väldigt ful. Och jag tror att folk hade, alltså, dåligt samvete för att de kanske inte ville vara med honom.
Jag älskar att du säger tror ändå.
Det är så jävla paranoid reading. Men jag tror att det finns här i den generationen som levde samtidigt som han, att det finns någon sån småborgerlig skam över att man inte ville hänga med Ola Julien. Han kanske var ful och konstig.
Ja.
Det finns nästan inga bilder på honom, så man vet ju inte. Det finns liksom, jag har inte hört något sånt vittnesmål.
Han ser ganska ful ut på sina bilder.
Enligt Elis så är han den fula poeten i Maras Ladies.
Mm-hmm.
Min konspiratoriska tes om varför Ola Julien blev så älskad, för att jag, de kom precis när jag hade flyttat hit och börjat jobba och var väldigt trött efter att ha disputerat och läste dem, och jag tyckte det var awesome. Sen läste jag igenom dem typ 2-3 veckor senare och tyckte, ja, det här var väl något liksom, men ingenting jag bryr mig om. Och då tror jag bara att fan, det gick fort att läsa dem, och det var motståndslöst, man åt sig igenom dem. Det var en härlig litteraturvara fylld av desperation och sorg, vilket är, precis som du var inne på, autentiska känslor.
Och
de filtreras inte genom någon gestaltning, och det är inga så här komplicerande berättelser som de göms i. Man får bara det klichén om litteraturen presenterad för sig, en 20 minuters upplevelse.
Ja.
Och vad man då älskar är inte boken, utan man älskar liksom klichén om vad litteratur är. Och det är exakt det Ola Julian erbjuder.
Klichén om en död författare.
Ja, det, ja, det, ja, det
är bättre. Det är de enda man kan fetischera på något sätt.
Och det gjorde mig på lite dåligt humör.
Men det är intressant, för jag tycker ändå att det har känts som att det har funnits en stark typ annorlunda konsensus att man inte ska fetischera den, eller okej, nu ljuger. Men i alla fall när det kommer till poesikritiken, att den inte har varit så jävla lättskärmad av den genuina utsagan.
Nej. Och sen plötsligt... Den har det med vissa subjekt.
Ja, kanske.
Ja, det är bara att det är så få, liksom, sett till det stora hela. Men de som, när det är så är det verkligen så. Tror jag. Att det är som att det finns vissa som är ventiler. Till exempel Lola Julien.
Typ då, att vara död är väldigt bra.
Mm.
Att vara en död man. Jag tänkte, ja, men så här...
Död kvinna var bra. Kolla hur Åsa Nelvin får reception hela tiden. Liksom.
Hon är väl ganska oomskriven.
Ja, hon lyfts ju ändå upp som bortglömd författare.
Men jag tänker att Johan Jönsson är liksom epitome av det. För att, och att det, också, det har liksom med genus och med klass att göra.
Och det är alltså nog
att
också
man älskar för... att liksom romantisera typ den vita arbetarklassens lidande.
Och jag tror att precis, för det är väldigt få kritiker som kommer från arbetarklassen. Alltså det är inte så få som folk tror. Jag tror att många tror att alla är professorsbarn, och så är det ju absolut.
Det är relativt fler.
Ja, det är, men det är relativt fler. Alltså det är det verkligen. Men jag tror att många kanske, eller kanske som jag, att man kommer från medelklass och det är liksom, man har inte en helt förklart klasstillhörighet, men man är på något sätt så nära arbetarklassen att man har kanske släkt som tillhör den. Och
men det känns som det samvete. Något av det vanligaste är typ som min bakgrund, andra generationens arbetarklass.
Exakt, liksom. Det tror jag är så vanligt. Det tror
jag, så jag var den första som utbildade sig och sen liksom...
Jag trodde att jag har typ samma.
Man har liksom inte blivit uppfostrad ordentligt, men man har fått lära sig hur jävla viktigt det är att man ska gå i skolan.
Exakt, exakt. Men man har inte föräldrar som också är poesikritiker.
Nej.
Vad heter det... Ola Julén. Och du nämner ju liksom affektteori i din recension som
Rebecca
som är liksom en strömning som teoretiserar känslor och begär som kulturella och sociala och vad de bär för liksom kulturell mening, vilka känslor som kodas som hög social status till exempel när det kommer till vissa subjekt och vilka som kodas som låg social status. Alltså det finns jättemycket, ja, man kan liksom tänka kring det. Och i receptionen av Julén finns liksom ingen sån reflektionsnivå, vilket jag tycker känns väldigt signifikant för hur så här, naiv och teoretiskt oreflekterad litteraturvärlden kan vara. Och att den skulle må bra av att liksom vara mer i kontakt med de kritiska diskussioner som faktiskt finns. Alltså det känns bara liksom ett lager till skulle ge mycket. Men med det sagt så inser jag också att jag själv känner mig liksom delvis orolig inför att doktorera. Och jag inser också att jag försvarar akademin så starkt för att jag själv lider av liksom en sorts sjukdom som är att väldigt lätt reducera saker till så här, teoretiska mallar och tänka strukturellt typ. Och och det var något jag tänkte på liksom när jag läste James Baldwin i sommar. Och särskilt så här. Och för han känns verkligen som en sån författare som är som överhuvudtaget inte utgår från några teorier, vilket jag tänker liksom förutsättningen till, för att han är en sån fantastisk och fristilist och att hans iakttagelseförmåga är så skarp att han inte har blicken fördunklat av teoretiskt raster, som gör att han förmår säga otroligt mycket mer och mer komplexa saker än vad akademiker han samtidigt hade kunnat skriva, oavsett om det är om rasism eller om litteratur eller om generationsskillnader eller skrivande.
Det är också för att han var ett geni.
Ja, man kanske var ett geni. Liksom, essensen i hans geni bygger också på att han inte är teoretiker. Mm. Och att han liksom inte är teoretiskt skolad.
Han kan ta språng.
Exakt, som andra... Som jag inte kan för att jag är förstörd av dekonstruktionen.
Han tänker inte att han behöver redovisa sitt sätt att tänka heller. För jag tror nog är någonting många av oss uppfostrade i teorin är störda av.
Mm. Mm, eller att man måste liksom stödja allt man säger i form av ett vattenfast argument på något sätt.
Ja, ja men det är... Ja.
Ja, det gäller ju för alla er tre. Ni borde snacka mer skit.
Mm. Vi försöker, Lira, vi försöker.
Och jag tänkte på det Adorno skriver i Sense and Form om Marcel Prousts verk. Han skriver att de är enastående försök att formulera nödvändiga och tvingande kunskaper om människor och sociala sammanhang. Att de saknar vetenskapliga positivistiska element, vilket inte minskar deras anspråk på objektivitet eller utlämnar dem åt vag rimlighet. Vilket jag tänker är liksom helt sant för Baldwin också. Och att hans liksom frihet och teoretiska obundenhet är det som ökar på hans, alltså som inte minskar på hans objektivitet utan exakt tvärtom. Och det är som att varje gång jag läser honom, efter att ha läst teori till exempel, någon akademisk text och går över till att läsa Baldwin, är som att jag måste typ ställa om någon inställning i hjärnan för att överhuvudtaget så här, kunna ta åt mig vad som står och att bli lyhörd på en annan frekvens för att han liksom, att man måste, att liksom författare och essäisthjärnan ändå är så här kvalitativt konstigt annorlunda än typ teorihjärnan. Både när man skriver och läser.
Hur då?
Nej, men att man måste bli lyhörd för liksom att det han säger inte är systematik. Typ. Att,
det är inte logiskt underbyggt. Liksom,
utan... Nej, utan hans tänkande liksom på ett annat sätt.
Det bygger på iakttagelser. Ja, det grundar sig i någonting sett eller känt. Eller...
Ja, men också väldigt... vilket inte gör det osofistikerat. Typ, utan
det är feelingbaserat.
Det låter jättereduktivt.
Ja, men jag tycker det är...
Magkänslan.
Alltså, beskrivning är reduktiv.
Nej, men magkänsla bygger ju på empiri. Det är bara att det är liksom en särskild form av...
Men det är inte bara empiri. Men det är bara ett sätt att tänka som liksom inte utgår från... Alltså, jag skulle säga att det är en form av teoretiserande som utgår från liksom det specifika och partikulära snarare än liksom tvärtom.
Men, och när man pratar om det, för att jag tänker att jag just nu är inne i en väldigt antiakademisk fas som är helt orsakad av så här biografiska faktum.
Att du precis har doktorerat.
Ja.
Så kan man också uttrycka det.
Men allt det du säger om Baldwin beror, precis som Lyra sa, på att Baldwin är ett geni. Men de grejerna du beskriver honom med används ju ofta som ett argument mot akademiker. Eller hur?
Vadå?
Att det finns, alltså vad argumentet för hans tänkande i princip är ju spontanitet.
Mm.
Att det finns någonting som inte har någon så här extern garant för att det han säger är sant, utan han lyckas på något sätt säga det sanna utan den, utan att ta stöd i Frederick Jameson eller Adorno eller Deleuze eller vad det månde var.
En slags liksom improvisatorisk obundenhet.
Exakt.
Fast jag skulle säga att det är obundet. Jag skulle säga att det är
improvisatoriskt.
Nej, att snarare att det är kommunikation via suggestion.
Ja, men vi kan säga det också.
Det kanske framstår som improvisatoriskt. Alltså det kan man ju se som ett stilgrepp.
Och det bygger ju förstås på att han har ägnat sig åt att tänka och läsa en jävla massa. Så att det är liksom, det är inte så att han föds och ingenting, utan han föds ju en bildningsgång naturligtvis. Men det här argumentet tycker jag också ofta, som jag under många år kunnat frustreras en hel del av, att det framförs som det som ett argument från sig då författare eller poeter mot som ett frihetsargument för författaren eller poetens tänkande som är överlägset akademikern, för att det tar alltid stöd i bokhyllan. Liksom.
Mm.
Vilken del provoceras du?
Nej, jag kunde provoceras av det här förenklat beskrivna,
alltså bilden
spontaniteten.
Bilden liksom av författaren som någon slags naturbarn,
ja,
fast
ja.
De flesta har läst extremt mycket.
Ja, det är liksom...
Nej, men jag menar inte att han är ett naturbarn.
Nej, jag förstår att du inte menar det. Jag förstår absolut att du inte menar det. Nej, skitsamma. Jag kände bara att...
Har ni läst? Jo,
men det finns ju en sån romantisk...
Ja, det är det romantiska. Det är det romantiska.
Om friheten, tankens frihet. Typ.
Och
stilens.
Och det kan...
Jag tycker att det är något suspekt med den här paranoida karaktäriseringen av all frihet som en romantisering.
Okej, men det får du utveckla.
Jag tycker det är paranoid att tro att det gäller all frihet.
För det är också som ett sätt att safeguarda, typ. Att säga så här, man kan ändå aldrig vara riktigt fri, så varför inte inlämna sig i systemet med hull och hår, typ.
Nej, det undrar det till andra extrem.
Ja, det tycker jag också.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.